Föreställ dig ett ögonblick att du är en jude i Babylon och du blir tillfrågad av en babylonisk granne. Vilken religion är du? Du svarade, jude. Ah, det är intressant, säger de. Vad är en jude? Du svarar, vi är barnen till löftet Gud gav till Abraham. Sen ställer de upp en uppföljande fråga. Och vilket löfte skulle det vara? Du tar ett djupt andetag och svarar sen att vi skulle bli en stött folk i Israel, vårt utlovade land, tillbe den enda sanna guden och vara en välsignelse för nationerna. Det är en befästlig paus när de tänker på vad du har berättat för dem. Sen bryter de tystnaden genom att säga, och hur går det för dig? I exil i Babylon fanns det få bevis på att du var ett av Guds folk. Alla Guds löften var avlägsna och din identitet som folk hängde i en tunn tråd. Ezra är en bok om Guds landsflyktiga folk som återvände till sitt land och deras resa för att återuppbygga templet och hängde sig åt Gud. Det är en bok om Guds folk som har fått tillbaka sin förlorade identitet av sin Gud. Totalt tar dem cirka 19 år att bygga om templet. Många av dessa år stod templet halvbyggt och inget arbete gjordes alls. Deras resa går upp och ner med många olika kamper att övervinna. Men här i kapitel 6 är templet äntligen färdigt. Vers 15. Huset blev färdigt till den tredje dagen i månaden Adar i kung Darius sjätte regeringsår. Det är jättesvårt att säga på svenska för mig. Ja. Templet färdigt ställdes 516 före Kristus. Det var 70 år efter det första templet förstördes av babylonierna 586 före Kristus. 70 år var den period profeteren Jeremia profeterade att exilen skulle pågå. Så det är här i denna text som deras exil äntligen var över. Inte bara när de fysiskt kom tillbaka till sitt land, utan när templet återupprättas och gudstjänsten återupptas. Det är därför som templets invigning i vers 16-18 är så viktig. De invigde templet genom hundratals offer. Vers 17. Till invigningen av Guds hus offrade man 100 tjurar, 200 baggar och 400 lamm och som syndoffer för hela Israel 12 bockar. Och sen i vers 18 återinför de prästa dömet igen. Men ett tempel utan ett tillbedjande folk är inget verkligt värde. Så vers 19-22 fokuserar på att Guds folk återvända till be igen. I vers 19 firar de påskhögtiden. Den är inte obetydligt att det var rätt tid för att fira just påsk. Vid den första påsken förde Gud ut sitt folk från Egypten. Nu har Gud fött ut sitt folk från Babylon. Och sen i vers 22 firar de det usyrade brödets högtid. vilket är en 7 dagar lång högtid som handlar om att vända sig bort från synden. Jag tror att huvudtanken med denna återinvigning av folk återfinns i vers 21. De israeliter som hade kommit tillbaka från fångenskapen åt av den liksom alla de som hade avskilt sig från hednadsfolkens orenhet för att söka Herren, Israels Gud. De vände sig bort från världen och hängav sig åt att tillbe sin Gud med hela sina liv. De hade kompromissat med världen och många av dem hade börjat acceptera synderna i världen omkring dem. Men började de om och behövde vara helt åtskilda för att tillbe Gud. Nu kunde de äntligen vara Guds folk i Guds land och tillbe i Guds tempel. Utan alla detta faktorerar fanns på plats för Israels fortfarande i exil. Utan sin identitet, vilse i världen. Nu var de hemma igen. Och inte bara fysiskt. Ännu viktigare var att de nu var ändligt hemma. De var återigen Guds folk i sin fulla mening. Det är därför denna text är full av djup lovprisning. I vers 16 ser vi att de firade med glädje invigningen av detta hus. Och i mitten av vers 22 ser vi att de firade det osyrande brödets högtid med glädje i 7 dagar. Och också att Herren hade gjort dem glada. Och minns ni att det var hundratals djur som offrades? Dessa offra brändes på ältret. Men köttet användes sen för en stor rikstäckande grillfest. Detta var en stor familjegrillfest som alla deltog i. Och alla njut. Guds folk i Bibeln vet hur man firar. De var glada. De var hemma hos Gud igen. Naturens tidigare synder var borta. Och nu hade de börjat om på nytt med Gud. Allt detta är fantastiskt. Men detta firande väcker också en stor fråga. Är detta inte ett lite pinsamt firande jämfört med invigningen av det första templet 400 år tidigare? Salomos tempel var större och vackrare. När de offrade vid den invigningen fanns det inte bara några hundra offer utan hundratusentals. Ezra hade en grillfest för några tusen, Salomo för miljoner. Men viktigare än allt annat så inkluderade Salomos invigning av det första templet att förbundsaken föddes in i det aldrig heligaste, arken. Där Guds närvaro och härlighet bodde. Det fanns ingen ark i det andra templet. Den försvann i Babylon. Och självklart visste folket här i Esra att detta tempel inte var för mycket jämfört med den första templets härlighet. De visste att det bara var några tusen människor jämfört med den gamla stora naturen Israel en gång hade varit. Och de visste att de bara hade råd att göra allt de hade gjort eftersom kungen av Babylon stod för räkningen. De hade aldrig haft råd själva. Så varför fira alls? Jag tror att det berodde på att de hade lärt sig en mycket viktig läxa av tempelbyggets egna profet, Zakaria. Tillbaka i Esras tredje kapitel, när grunden för templet leddes, glädjde sig många. Men alla människor som hade sett det första templets härlighet grät. De grät fantastiskt så högt att åskådarna inte kunde skilja mellan glädjerop och högljudd gråt och klagan. Efter denna händelse hade Zakaria detta att säga för att uppmuntra dem. I Zakaria 4, vers 10. Ty, vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murludet i Zerubbabels hand. Dessa Herrens sju ögon som får omkring över hela jorden. Vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? Det nya templet var en ny start för dem. Men det var inte deras mål. Det var inte ändhållplatsen för Guds planer för dem. Utan bara ett steg. Ett viktigt steg på vägen. Gud var med dem i detta steg. Och Gud jubilade med dem när de gick framåt i tro och utförde arbetet att bygga templet. De kunde glädjas eftersom detta nya tempel var ett tecken på att Gud fortfarande var med dem och att hans syften aldrig kommer att omintetgöras. Gud kommer att fullbörda det han påbörjade. Och Israels härlighet kommer en dag att återställas. Så de firar med rätta. Nu, föreställ dig nu att din granne som är ateist, som aldrig har varit i kyrkan tidigare, fråga dig: så, du är en kristen? Vad betyder det? Du svarar: vi är Guds barn genom tro på Jesus. Ja, ah, det är intressant, säger de. Ah, och vad ger det? Jo, svarar du. Vi är förlåtna genom Jesus död på korset. Vi har evigt liv genom hans uppståndelse, och vi har en del av hans kyrka, och en dag kommer han tillbaka för att ta oss, för att vara med honom för alltid. Det blir en lång besvarlig paus. Sen de frågar: och hur går det för dig? Hur skulle du svara? Över 1000 kyrkor har stängt i Sverige under de senaste 20 åren. För 50 år sedan skickade Sverige ut fler missionärer än något annat land per capita. Idag behöver Sverige fler missionärer än något annat land. Alla bevis tyder på att sekularismen har vunnit, att kristendomen är död. Alla den västerländska kyrkans tidigare ära har bleknat. Och vi träffas här, inte för långt, i den här lilla byggnaden. Vi är bara några få. Hur många församlingar i hela landet predikar fortfarande hela evangeliet? Kanske minns du före halkheten och du undrar: vart har allt tagit vägen? På bara två generationer, det känns som Sverige är i en andlig exil. Men Ezra 6 påminner oss att inte förakta små begynnelser. Istället ska vi se med trons ögon, eftersom vi vet att detta är inte slutet, målet. Detta är bara ett ögonblick längs resans gång, men det heliga målet kommer. Det första templet förstördes, och den andra templet från Ezra 6 förstördes så småningom med. Men det tredje templet som Jesus tillbad i förstördes år 70 efter Kristus av romaner. Men Jesus bygger i vår tid ett tempel som inte byggs men av människors händer, men av Guds. Inte byggt med tegel och möbruk, utan med levande stenar, formade av nåd genom tro. Vi, bröder och systrar, kan se hur dessa levande stenar mässlas runt oss. Vi har fått två underbara uppmuntringar den senaste tiden. Vi har kunnat öppna igen efter covid. Har vi inte nästan fördubblats i storlek? Vi var så begränsade av covid, men Gud var inte det. Är det inte ett bevis att Gud bygger sitt eget tempel bland oss? Gud ger oss nya levande stenar, medan många andra kyrkor blir mindre och mindre. Och var det inte härligt att se Ingers dop häromveckan? 83 och brinnande för Jesus. Vilken härlig lysande sten för Jesus tempel. Låt oss be för fler som henne. Kära kyrka och familj, detta är inte slutet. Detta av Guds nåd är en nedborgan. Och lika säkert som att vi kan se Guds bygga sitt tempel bland oss, kommer han att slutföra det. Och en dag kommer du och jag att vara där vid det sista templets invigning. Och igen kommer att kunna säga att detta templet är inte lämpligt för Gud. För det kommer verkligen att vara härligt nog för honom. Och det kommer att bli en så stor fest med det bästa vinet och den bästa maten. Och det kommer inte bara att pågå i en månad, utan det kommer förbli en fest för all evighet. Det kommer att få även Salomos högtid att se ut som en barns tillbjudning. Låt oss vara uppmuntrade. Gud bygger ett templet värdigt honom själv. Och vi är i templet. Låt oss fira denna gemenskapens högtid med den glädje som kommer från visheten att detta bara är en försmak av högtiden som kommer. Allt möjliggjort av Jesus genom hans död för oss på korset. Så, hur går det för dig? Gud håller på att skapa något härligt. Tack. Vill du komma och se? Låt oss be. Fader Gud, vi prisar dig att du bygger ditt tempel bland oss. Att vi är levande stenar som formas enligt din plan av dina kärleksfulla händer. Tack för att du skulle välja att använda oss i all vår svaghet för din ära. Hjälp oss att se ditt arbete med trons ögon. fyll oss med glada hjärtan när vi kommer ihåg att dina planer aldrig kommer att misslyckas. Och du kommer att fullfölja allt du har lovat ditt folk. Tack för denna försmack genom gemenskapen av den framtida härligheten som ligger framför oss. Hjälp oss att vara ett folk som firar din gudhet och ära i allt vi gör. Allt människor kan se vår glädje och hopp och fråga oss om det hopp vi har i Kristus. Hjälp oss att leva med det ljuset och den härlighet som kommer. I Jesus namn ber vi. Amen.